Podplay Live. En del av Power Media.
Jag säger som Elvis Presley på Bentsoider 1977 i Hawaii. Aloha Hawaii! Men vi säger aloha inaktuellt och välkommen hit. Vi ska börja med lite dystra tongångar, för när man helt nästan tappar hoppet om mänskligheten, när liksom det värsta av det värsta händer, hur långt kan mänskligheten gå neråt? Jag tänker på helgens händelser med... Vad tror du, Linnea Bali?
Jag tror att du tänker prata om Navalny nu. Men jag
nej, för fan. Jag menar Gunilla Perssons insats i Mello.
Ja.
Såklart. Vilket...
De allvarliga händer.
Du satt bänkad.
Jag satt bänkad och får skälla Mikaela. Varför tittar du ens på det där? Nu får man inte ens titta. Så där kände jag mig på den första tittenshowen jag var på Repabahn. Många herrans år sedan. Det var ju kriget och vi skulle in till SS Division Nordland och vi hade fått några extra platser längst fram. Man skämdes för att man tittade. Men herregud. Och sen kronofogden anfaller... Gunilla Persson, eller Godzilla Persson på hotellrummet och hittar allt utom en sångröst och en artistkarriär.
Jag tycker inte det är riktigt okej. Alltså. De har varit på en, jag tycker det är lite som en kunglighet, Gunilla Persson. Allt hon har gett till den svenska nöjesindustrin, och ändå ska vi på henne.
Ja, det är elakt.
Nu vill jag inte sätta vi-känsla mellan mig och Skatteverket, men när Kronis går på, när Kronofogdemyndigheten går på henne och hittar, vad var det? Chanel-skor, två ringar, en klocka och en Burberry-jacka. Det känns så jävla smått.
Ja, va? 630 000 är hon ju skyldig.
Ja, men vad fan,
det är barnbidrag som hon har fått.
Det måste vara mer värde med maljöga, hålfotsinlägg, löständer, benprotes, trossbotten. Var det 630 000 som var den totala skatteskulden?
Men det här, jag läste att det här når inte upp till 630 000.
Kommer ni ihåg när de misstänkte henne för att hennes mamma redan skulle ha varit död när hon var levande? Nej. När de trodde att hon bara poserade
hon såg
med sin döda
ut, man. Bara häll upp en i håret.
Det får man ändå säga att hon gjorde.
Ja, hon hade ju köpt rysk te på en semesterresa i Sankt Petersburg, så kallat Navalny Lipton Selection, och bjudit mamman på det. Hennes ursäkt för de här 630 000 som hon är skyldig då svenska staten, det vill säga svenska vanliga sketna jobbar, alla, det säger utom alla utom Davas farsa och hans svartjobbande foodtruck. Det var ju för barnbidraget till Erika, vars far är hemlig, och dessutom så var det...
Hon har skrivit på en NDA med pappan.
Att hon inte ska nämna hans namn. Det är fan bra gjort av honom. Kan du tänka dig liksom, det är den yttersta förnedringen.
Pappa till Erika, men hon är det snyggaste vi har i Sverige.
Erika går faktiskt under titeln. Hon pluggar ju nu och vill inte ha att göra med sin mamma på scen. Däremot satt hon i publiken då i Mello.
Mm. Jag trodde hon skulle vara med.
Ja,
det är hon som var sångfågeln i familjen.
Ja.
Eller?
Men Erika vill inte vara med. Hon kallar sig själv numera för aktivist. Mm. Jävla härlig titel att vara aktivist.
Men kring vad? Bara aktivist?
Nej, jag har ingen aning.
Allmänt, hon bara aktivist. Går runt och är aktivist.
Som Greta Thunberg gör hoppsa steg så här, lite aspergerskt på väg ut från en rättssal i England där man är friad från miljöbrott. Bara sådär.
Jag tycker det har blivit så kreativt med alla såna här titlar man har. Det är samma sak som i Love is Blind, när man fick nämna själv vad man jobbade som. Och Sergio då från Love is Blind, fotbollsspelare och DJ.
Just
det är en jävla kombo.
Och på tal om titel, vi har Trine från Norge i chatten här. Dava Prittiborg frågar Jonas om han savnar mig från Trine. Vem var Trine nu igen?
Vem är Trine?
Vi bara tar det lite fort här.
Ja, vem är Trine?
Kika igång liven med lite Trine.
Ja, vem är Trine? Det är intressant.
En fantastisk härlig tjej som jag träffade i London en kort weekend, och det uppstod en fantastisk romans. Jag drack champagne ur hennes skor som Sörleander en gång sjöng. Mm. Nej, inte riktigt. Hon hade ju vanliga jumpadojer. Nej, men Trine... Det var Trine...
Hon är ändå i chatten nu.
Du drack ingen champagne från några skor. Du drog koks från en svanktatuering.
Precis.
Nej, men det var så roligt. Trine var ju rundhylt. Jag tycker ju om
tjock.
Jag tycker om stora tjejer. Mm-hmm. Tjock. Och mina...
Men säg inte så. Mikaela lyssnar ändå på det här. Hon är inte tjock.
Men jag tycker inte om Mikaela. Trine var ju rundhylt. Och det tog inte många sekunder när jag kom ner till baren på hotellet där på Queensway innan hon blev omdöpt till Tryne.
Ja, det var det där, ja.
Det är en gammal flickvän till mig och hon bytte namn sen och kallade sig för Gro Harlem Brundtland och blev faktiskt statsminister i Norge. Nu börjar vårt svar på Jonna Simas sucka. Linnea Bali, välkommen hit.
Tack så mycket. Framförallt så har du lyckats förnedra alla tjejer som lyssnar på den här podden.
Varför då?
Jonas,
ja.
På de första två sekunderna.
Vad har jag gjort?
Sluta sitta och säga att folk är tjocka om de inte är hon tjock.
Nej, men alltså, hon är tjock.
Ja, okay. Ja, men då är hon tjock.
Berätta du, vad du sa om din dotter var på Junibacken, den här fantastiska turistfällan. Det kostar 240 spänn för att stå i en lång jävla kö och trängas med ryska Stalingrad-fans.
Var det där på en helg?
Ja, det var fruktansvärt.
Det här är unga föräldrar, amatörer.
Junibacken, alltså Astrid Lindgrens värld, miniversionen med dubbelt så mycket i entrén som ligger på Djurgården i Stockholm. Kan de inte göra ett stort jävla ocean av allting?
2000 spänn betalade jag. Alltså för hela liksom upplevelsen. Vi käkade lunch och sånt där. 2000 spänn betalade jag.
Oh my lord.
Och dessutom skulle vi... Alltså jag kände så här, det var värt det, för jag är sjuk som man kanske alla hör. Och jag tänkte att jag behövde ta igen från corona och smitta så många som möjligt. Så jag körde Junibacken. Och då så den här bokaffären som de har där.
Ja, det är smart.
Ja, det är smart. Men jag älskar den också, för de tar inte så här överpriser för saker och ting. Jag köpte ett så här Pippi-memo till min yngsta dotter för 189 spänn. Det är liksom... Det skulle jag köpa på Lekia också.
Men
samma
vänta
pris.
Nu, det är alltså ett memory-spel med ett kort.
Men däremot, så mina andra döttrar som är 8 år, de skulle få välja varsin bok. En av mina döttrar springer till HBTQI-hyllan direkt, det är okej. Okay. Ja, jag lyfter inga ögonbryn, det är okej. Okay. Hon har också flickvän.
Så nej, men stopp, vänta. Har de en HBTQI-hylla i en barnbokhandel?
Ja, blir du rädd nu?
Ja, men nästa steg är att de har transvestiter som läser sagor för barn på bibliotek. Tänk om det skulle hända.
Nej.
Ja,
här har de Pippi som
nej,
läser
men varför
sagor.
Har de HBTQI för barn?
Ja, nej, men det är mammornas och pappornas bebisresa var det min dotter valde ut. Mm-hmm. Alltså först en bok där två tjejer då ska få barn och sen så en bok där två killar ska få barn. Mm. Och det är hon väldigt intresserad av. Hon har också berättat för mig att mamma, om du inte vill ha fler barn så är det bara att stoppa upp ett ankare så blir det inga fler barn. Så att hon är väldigt medveten om det här barnet.
Kallar hon Hanif för ankare?
Hon är väldigt medveten. Men så här, alla böcker kostar liksom runt 150 spänn. Mm. De här böckerna som hon väljer ut, 300 spänn styck. Ska de ha för böckerna på HBTQI-hyllan?
Det kostar.
Men borde de inte ge bort de här böckerna gratis om det är så himla viktigt att vi ska ha HBTQI-hyllor?
Vänta ett par år.
Tjäna lite cash också på det där, va?
Vänta ett par år tills Hasses gamla polisbataljon får tag i de här böckerna. Då blir det bokbål som i Nürnberg 1934.
Vi har en tablå idag.
Ja,
vi har lite hajnytt. Vi har Monster Måndag. Vi har fullspäckad live, så jag tycker vi drar igång med lite Outlaw.
Du försöker verkligen sminka en bajskorv alltså. Outlaw Country här. Det här är något fantastiskt. Han heter Oiled Sausage, något sånt där.
Det
här
är The Snake Oil Band, va?
Snake Oil Band, är det.
Det här var likt.
Jag satt och tänkte på hemgång här. Kör lite Outlaw Country. Välkommen till Inaktuellt Live. Well, my body could use a little slimming. I keep my shirt on when I go swimming. Seen my feet since 1984. The old lady wants to roll in the hay. We turn the lights down all the way, 'cause I don't look good naked anymore. No, I don't look good naked anymore. I'm a deep fried double wide version of the man I was.
Tjock kille.
Med risk för att låta som Jonna Sima så där lite härligt obildad och kastar ur sig åsikter lite hur som helst. Jag förstår fortfarande inte varför det finns en HBTQI-bokhandel på Junibackens barnbokhandel.
Nu överdriver du. Bokhandel, det är en hylla.
En hylla.
Det är 10 böcker kanske.
Okej.
Ja.
Okej. Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Just, jag ska passa på att säga då, om man tyckte den här låten var bra, kanske man tyckte så här, jävlar, den där vill jag höra igen. Då finns det ju musik från Inaktuellt på Spotify, vår egna officiella spellista som jag även lägger i avsnittsbeskrivningarna här på avsnitten. Kommer du ihåg det?
Helt underbart. Och tyckte man inte låten var bra, behöver man inte söka upp oss på Spotify.
Den är bra.
Daniel Ek förresten, han Spotify-chefen. Han skulle ju sparka en massa folk nu, och då sa ju just tidigare nämnda Jonas Sima i Aftonbladet: Daniel Ek måste veta att i samhällskontraktet ingår också att alla som bidrar och vad fan skrev hon? Hjälp mig för fan.
Nej, men att alla som bor i Sverige ska bidra med att jobba och betala skatt.
I möjligaste mån ska alla som bor i Sverige hjälpa till med att bidra med skatt och att skapa sin egen försörjning. Det säger Jonas Sima om Spotifys vd Daniel
Ek. Annars blir det ingen välfärd.
Nej, annars blir det fan ingen välfärd. Tänk om hon sa det om 600 000 utrikesfödda arbetslösa som nu ska då tvingas flytta enligt samma Aftonblad för att få ett jobb i den här välfärdscirkusen. Mm. Är det någon som vet vad jag är på väg någonstans?
Nej.
Nej, okay.
Att alla ska bidra.
Ja, men någonstans skitsamma.
Jag tänker att vi börjar lite lätt här på mejlen.
Jag försökte börja lätt, men gick åt helvete.
Vad kommer ni passa på att göra innan det förbjuds? Bränna en koran eller förneka förintelsen?
Båda.
Just det.
Det ska bli lagstiftning om att förneka förintelsen.
Bränna förintelsen, det känns ju dumt.
Det är som i Tyskland är det ju redan förbjudet.
Ja, det är förbjudet i Tyskland.
Men det kan man ju köpa.
Det var ju deras dåliga samvete såklart därefter. Men,
det kan de ha, tyskarna, tycker jag.
Tänk på att jag är halvtysk, va?
Det var exakt det vi tänkte på.
Ja, det var så.
Nej, men alltså, man kan väl inte förbjuda ett statement om någonting?
Nej, man kan inte förbjuda folk att vara korkade, tycker jag. Och det ska vara tillåtet att vara det, helt enkelt, och komma med dumma grejer.
Ja, framförallt så försvann väl alla argument emot att inte förbjuda koranbränning. Det försvann ju ut genom fönstret när samma regering föreslår att man ska förbjuda att förneka förintelsen. Förneka förintelsen är ju bara en saying. Att bränna koran är i alla fall en aktiv handling.
Det är väl mer hotfullt egentligen att bränna en koran än att förneka förintelsen. Förneka förintelsen är inte ett hot mot någon.
Har vi ens någon som förnekar förintelsen? Kanske vi har. Ett tiotal.
Nej, Vera Oredsson, min gamla flickvän, 96 år, still going strong. Sök upp Vera Oredsson.
Men förnekar hon förintelsen? Eller bara tycker hon att den är bra?
Att den är överdriven, säger hon, va?
Okej. Hennes barnbarn gör hakkors i pärlplattor på förskolan till henne. Har ni sett det?
Exakt. Det tänkte de ta in faktiskt på Junibacken och ha en speciell hylla. Grejen är, vad säger du att det tar bort argumentet för att bränna en koran? Vad fan är en koran? Om jag köper en bok med sidor och eldar upp den, det är väl fan upp till mig?
Ja, jag håller helt med. Jag tycker man ska få bränna koraner, men jag tycker också att man ska få förneka förintelsen om man vill det. Båda två är lika dumma i huvudet, men jag tycker fortfarande att det ska vara lagligt.
Mm. Ja, jag håller med. Det håller jag med om. Okay.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Lite allvar här igen då.
Allvar.
Avdivka föll i lördags, staden i Ukraina. Där början på slutet, eller slutet på början. Det här är faktiskt Vladimir Putin som undrar det.
Nej, men det var ju en viktig ukrainskt fäste som föll och omringad av ryssar och bla bla bla. Eller ryssar, det är ju bönder från Ural utan framtänder som går till anfall oftast.
De har ju slut på artilleriammunition.
Ja, det är väl det som hela grejen. Det är så kul också när NATO, om Trump vinner presidentvalet i USA, då stoppar han liksom vapenleveranserna till Ukraina, och NATO gungar i sina grundvalar. Stoltenberg går ut och säger att nu må alla betala 2% av sin försvarsbudget i respektive nation, annars är NATO ett minneblott. Nu ska jag se att precis när Sverige kom med i NATO och jävla mutat ner den där jävla kulakbonden Orban, precis då så är NATO helt verkningslöst. Ja. För nu vädjar NATO till sina medlemsstater: snälla, kan ni lägga 2% i eran försvarsbudget varje nation så att NATO kan få fortsätta? Det kommer de på precis nu, när stora feta USA då med en eventuell Trump.
You can do whatever you want, we won't help you liksom. Men det ligger ju någonting i det, alltså det finns ju... pay your bills eller någonting, sa ju Trump. Alltså det ligger någonting i det. Jag menar, man har ju kommit överens om att lägga 2%. Och om man inte pröjsar, vad fan ska man tro?
Jag tror bara att det är Tyskland och Storbritannien av NATO-länderna som har gjort det. Jag vet inte fan om Turkiet, som sitter med Europas största armé sett till antal manskap, obs, krigshistorisk referens, inte lägger 2% till i försvarsbudget.
Nej, jag har ingen lista det, på vilka som pröjsar.
Nu kommer det ändras. Nej, men den listan finns. Det är en speciell hylla på Junibacken. Allt det här står. Det är så jävla anpassat för barn. Det här måste barn få reda på, nämligen.
Men ska inte Saab in och rädda Ukraina nu? De skickar drönare för att testas i Ukraina. Aha, är det inte så? Ja, Saab håller på att utveckla någon form av drönare som de nu ska skicka till Ukraina för att de ska få pröva dem i fält.
Inte ett jävla ord till det om Göran Greider som vill stoppa all svensk vapenexport. Han tycker att vi ska tillsammans med svenska freds åka till Ryssland, få lite te av Putin och förhandla om fred. Det går alltid att förhandla, sig Göran Greider.
Mm. Mm.
Nej, men det är sant, svenska drönare. Det var därför Macron var i Sverige för att köpa Archer av Bofors i Karlskoga.
Mm. Och Archer är ju, de finns ju i Ukraina nu. Det ska ju vara,
ja, för fan,
en av världens bästa artillerisystem.
Jag gillar inte den här amerikaniseringen av Sverige där vi liksom ska ha gubbar som blir aktualiserade. Det är Göran Greider ju för fan överallt nu. Mm. Så när blev han aktuell? Vad är han aktuell med? Varför har han en röst överhuvudtaget?
Varför har Gunilla Persson ingen röst och ändå med i Mello?
Jag ska bara säga lite fort här, Micke P vill bara meddela att jag börjat se Farmen säsong 1 endast för att förstå Jonas Farmen Kristinas referenser. Mår illa men vill samtidigt fortsätta titta. Tack Micke P.
Jag vill inte se Farmen, jag föredrar faktiskt den spanska versionen om den här vackra kvinnan som kunde suga en golfboll genom en trädgårdsslang. Den heter Carmen. Mm-hmm. Sen har ju Gardell en såpa som heter Tarmen som är på gång.
Ja, härligt. Mm.
Men lite hajnytt då. Nu är det ju så att hajen sitter ju som politisk vilde. Det är ju sossarnas första politiska vilde som de har i riksdagen. Mm.
Full förhandling med Nyans.
Ja, precis.
Nej, för fan.
Jo då. Men han har sagt det. Han har blivit intervjuad nu. Han har ju sagt att han inte ska gå med i Nyans. Men han var ju igång direkt. Var ju på en Palestina-demonstration och där gick det bra. Nu snackar han loss där, va?
Palestina-demonstration. Vi säger kort och gott en Hamas-demonstration.
Sen så tycker jag att det framkom ju väldigt intressant saker under veckan, och det var ju det här med att han hade ju ringt upp Migrationsverket och försökte då påverka i ett enskilt migrationsärende, och det var inte vem som helst, det var ju en väldigt konservativ imam. Ganska oskönt. Sen säger
islamisternas Göran Greider, det var en extrem person.
Exakt. Sen så menar de på så att de har känt till det här sedan 2017 när Hallengren sa det. Och vi kan ju också höra ett litet ljudklipp vad Magdalena säger kring det här då.
Men som i december till exempel, då kände du till det här med att han skulle ha försökt påverka ett asylärende för en konservativ imam, och ändå hade du förtroende för honom i januari. Hur går det ihop?
Ja, men det var ju en viktig orsak till att Skåne till slut landade i det här beslutet. Men att uttala att man inte har förtroende för en riksdagsledamot, det är ju ingenting som görs lättvindigt, utan det har ju varit en process där man till slut har landat i det här.
Men fram till Skånes distrikt sa att de inte hade förtroende för honom, så hade du förtroende för honom ända in i det sista?
Ja, det kommer ju man har ju förtroende till någon person tills man inte har det längre, så att säga. Och till slut så blev det för mycket, och då hade det förtroendet eroderat. Det är ju lite 0 och 1 på förtroende. Antingen har man förtroende så har man inte. Det är lite som att vara gravid.
Ja, det är lite som att vara gravid då, berättar Magdalena här.
Du står med fötterna upp till bajs, sluta gräv med spaden, tant.
Och det är så jobbigt att svara på det här. Hur kan de ha förtroende för en person? De har haft och kännedom att han har, alltså som riksdagsledamot, ringer upp. Och inte vilket så här, det är min morsa. Han bryr sig väldigt mycket om sin morsa. Han var ju på en Hamas-konferens för att hans mamma...
Ja, därför att de har samma mustasch.
Ja, det var väldigt nära också, ska
ja, det
vi säga.
Det var exakt samma mustasch.
Men de har alltså förbisett det här helt enkelt och haft kunskap om det här och ändå haft förtroende. Men sen nu är det så att man har ju förtroende för någon tills man inte har förtroende för någon. Det är lite som att vara gravid. Det är på och av.
Jag hade förtroende till barnbokhandeln på Junibacken tills Linnea kom med häpnadsväckande uppgifter om att det är...
Finns HBTQI-hylla?
Nej, att de bränner koraner för barnen mitt på dagen. Där.
Jo, men nu säger du det i alla fall to her face. Det är inte så att det är någon skåning måste ringa. Det är liksom Jonas...
Men jag förstår inte heller, Magdalena Andersson har väl varit i politiken hela sitt jävla liv. Hur kan hon fortfarande ha inställningen att när man träffar en person så har man förtroende för den från början?
Det är precis tvärtom i den här poddstudion. Vi saknar totalt förtroende för dig som tar med dina barn till en gaybokhandel i helgerna och annat. Det är roligt också, när till och med My Rovedder, som tidigare jobbade på Sveriges Television och numera är aktivistisk krönikör på Aftonbladet. När till och med hon säger att för fan, snälla tant Magdalena, ta ut foten, du har trampat rätt in i ett dragspel och det fortsätter att spela. Hon har satt sin politiska heder på att hon har förtroende för den här killen. Var inte han den största massbekämparen vi haft i det här landet? Plus, han var en fackföreningskille som jag litar
skön,
på.
Är man fackföreningskille, då är man skön, man är nice och ja. då och man kan också lita på den här personen.
Nu ska jag säga någonting jävligt otäckt. Man kan också
som
vara...
Hoffa.
Man kan också, ja, som Hoffa eller som Karl-Petter Thorvaldsson, klassisk fackföreningsboss i Sverige. Man kan vara, Linnea, sug på det här nu. Man kan vara, nu säger jag det, tjock, fet, överviktig, jag har en fläskig, ett baconlass.
Jag har en följdfråga på det här. Vem mår sämst idag? Magdalena Andersson, den egocentrerade pressisen, eller den megalomanska Henrik Jönsson? Fan vad de skriver svåra grejer.
Ja, megalomanska.
Tala om klassisk fokusförflyttning när Magdalena skriker, fan de jagar mig med den där jävla Hamas-mustaschen och hans jävla riksdagsarvode. Förresten, vi kan nog inte kalla honom för vilde i riksdagen, för vilde känns så jävla kolonialt och rasistiskt. Kan vi säga att han är någon slags ursprung befolkning, för vilda låter så jävla 1800-tal när de sköt huvudet av folk i gamla belgiska Kongo etc. Har vi ingen rysk agent vi kan blanda in i den här jävla historien? Vad heter han? Henrik Jönsson? Han är säkert betald av ryssarna, och det vill säga ryssarnas hantlangare Timbro. När de blandar in Henrik Jönsson som är en vanlig visserligen avlönad av Timbro.
Han är inte vanlig.
Nej, han är inte ett jävla dugg vanlig. Men han framstår ju som det nu.
Ja, framförallt så har han väl aldrig haft en höjd ton någonsin i någon debatt. Alltså, han är ju väldigt
hövlig.
Ja, och han känns ju akademisk utav satan. Verkligen. Det är därför inte jag lyssnar på honom, för att han är så jävla tråkig.
Välklädd.
Ja, välklädd. Luktar tvål gör ju Henrik Jönsson, eller hur? Luktar dav.
Om den liberala debattören Thomas Gyr skulle starta upp ett juniorlag där Bosse Hansson skulle ta hand om fysträning, då skulle liksom Henrik Jönsson vara påläggskalven till det laget.
Men ska vi backtracka lite grann? För vad vi pratar om nu är en intervju vid DN som var i veckan, tror jag var torsdags, där Magdalena Andersson blir intervjuad tillsammans med sin pressekreterare.
Nej, vänta nu. Ingen blir intervjuad tillsammans med sin pressekreterare. En pressekreterare ska sitta och hålla käften bredvid en intervju och ha förberett då sin politiker inför intervjun. Och sen så ska de inte ta någon plats överhuvudtaget.
Ungefär som när Hanif och Linnea är på middag. Linnea är pressekreterare. Du ska sitta bredvid och vara snygg och hålla käften i ditt Hanif.
Exakt.
Eller som Davva i poddstudion. Sitta och hålla käften.
Ja, men okej. Men intervjun var ju såklart. Det var ju Magdalena som skulle intervjuas. Men det visade sig senare att den pressekreteraren hade ju varit med i den här intervjun. För vad som händer är ju då att man pratar om ryska påverkansoperationer. Bla 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 bla. Sen så, inte kanske direkt koppling med sen. Och den här Henrik Jönsson då? Hur finansieras han? Alltså det är en privatperson som har någon studio hemma och sätter upp sina YouTube-videos och sådär.
Som Linda Skugga har OnlyFans.
Men då måste jag fråga, det som är intressant här, det har ju du koll på, Linnea. Det är ju det att den här presssekreteraren ljuger ju för vad som händer. Så säger den här presssekreteraren, nej men det var ju journalisten som ställde frågor om Henrik Jönsson.
Det var hon som tog upp Henrik Jönsson från början.
Och då kontrar ju journalisten med, och Lina Lund heter hon tror jag.
Ja.
Men vänta, det har jag inspelat på band. Så spelar upp det. Och det...
Såklart. Som alla journalister har, det vet ju den här pressisen. Pressisen har säkert också det här inspelat. För man brukar nämligen sitta med varsin inspelningsmojäng.
Men kan man ha en pressekreterare som ljuger för
det
journalister? Kan man ha det?
Du har jobbat, Linnea, som pressekreterare åt en mycket, mycket känd regionpolitiker som fick sitt... hon fick väl både farstun och fasaden på sitt hus nedkastat med både hundbajs och vanlig EU-migrantbajs. Klassiska såna grejer. Man kastar dem att gilla någon. Visst, pressekreterarens uppgift är att inte att se till att uppdragsgivaren, det vill säga i det här fallet Magdalena Andersson eller i ditt fall Svenonius, att de inte hamnar i klistret med någonting de säger. Och här är det pressekreteraren som gör att faktiskt Magdalena Andersson hamnar i klistret.
Ja, alltså hela intervjun var ju, den skulle ju handla om EU-valet och oron kring EU-valet, att det kan påverkas på olika sätt. Sen så är det ju faktiskt Magdalena Andersson som i intervjun drar in det här på nationell mark och säger att så här, ja men precis som i Sverige Sverige så där har vi också högervindar och vi vet inte riktigt vart de kommer ifrån. Det är troll hit och dit. Till exempel Henrik Jönsson då.
Hur finansieras han?
Ja, hur finansieras han? Och prästisen sen säger, som sprider hat mot Magda. Mm. Hatpropaganda mot Magda.
Vi kanske ska översätta ett snabbt för alla våra incellyssnare som sitter i Västernorrlands inland och lyssnar. Alltså, kritik mot socialdemokratin är alltså exakt samma sak som hat.
Ja, hatpropaganda. Hat.
Ja, exakt. Såklart.
Men jag tycker att Micke P då har en bra fråga här. Vad behöver hända för att folk ska sluta ha förtroende för Magdalena?
Det har redan hänt. Opinionssiffrorna har vänt för Magdalena och jag tror inte att hon kommer vända uppåt igen på ett bra tag.
Men kolla hennes kommentarerna i hennes, på hennes Insta. Så, we love you, roser, hjärtan och så vidare. Och så vidare.
Jo, men det är klart att SSU kommer gå in och göra en jävla raid på hennes Insta och skriva hur mycket de tycker om
men henne. Men hajen och det här, det är klart, det kan inte...
Men det var det som Myr Oväder skrev om, som är liksom en politisk socialdemokratisk aktivist som har i många år varit anställd på SVT, har ju bytt nu till Aftonbladet, kan vara mer öppen med det. Hon har ju sagt att det här är ju det PR-mässiga, riktiga jävla klavertramp. Varför tog hon upp Henrik Jönsson? Syftet var väl en fokusförflyttning, möjligen från hajen Hamas, eller hur?
Kan man ju tänka, kanske.
Och det gick ju precis tvärtom. Alltså, det är som man, när man går på en swingersfest, kanske upp i Åkersberg. Jag har aldrig varit uppe där nischa swingers i Östersjö. Men man ska anfalla någon. Liksom, man kanske ska gå gryt på någon tant som ser bra ut. Kanske är tjock eller vad som helst. Och så upptäcker man får någonting i röven istället. Liksom.
Jag tänker att det här också måste ha varit en väldigt lång intervju. Där de har liksom hittat ett litet skönt tugg. Och då känner prästisen att hon kan lägga in lite citat här och där. Hon tänker inte på att hon kan, vilket är helt sjukt för en partiledarkandidat. Jag hade aldrig sagt ett ord under en intervju om det hade varit jag som hade varit hennes pressekreterare. För man vet att man kan bli citerad.
Ja, jag har gjort som El Hamas. Jag hade vägrat ta intervjuer i flera veckor när man ändå sitter som avlönad av svenska skattepengar, riksdagsledamot och vägrar hoppa av. Sen däremot hade jag börjat ta intervjuer när det hamnar om ämne som jag vill prata om, till exempel Palestina-demonstrationer. För där dök ju El Hamas upp i intervjuer, där han sa att det var ungefär som, det var som han Lula da Silva har sagt också, att man kan jämföra det Israel gör nu i Gaza, kan man jämföra med förintelsen. Alltså det är ju jävligt långt gånget alltså. Finns det någon hylla om det här på Junibacken? Så Netanyahu sa, du pissar på arvet av 6 miljoner döda judar under andra världskriget. Obs, krigshistorisk referens.
Ja, fast ja, men alltså okej, ja. Ska vi gå in på Israel-Palestina igen? Nej, eller? För att jag vet inte. Netanyahu känns inte heller som världens bästa kille, Jonas.
Men Israel, det är ju ett krigskabinett. Alltså, det är ju inte Netanyahu som sitter. Det är ju, de är ju ihopblandade i koalitionen allihopa nu. Det är liksom krigs...
Men det är ett riktigt jävla rövgäng som sitter där. Är det inte det?
Fast vänta nu. Här sitter också ett rövgäng. Men det här rövgänget i podden Inaktuellt kan ju faktiskt ha en och annan poäng som är värt att ta på allvar. När da Silva... Lula da Silva, Brasiliens jävla president, pratar om folkmord och förtryck. Jo, kom igen. Vad fan har Brasilien utsatt de politiska vildarna i Amazonas regnskogar för genom århundradena? Så rensa upp framför din egen dörr. Eller som när Sydafrika ska åtala Israel för folkmord. Vad kul det är att sitta som svart knegar i ett plåtskjul i Sovjet och tycka att ANC är en politisk organisation som verkligen kämpar för mina rättigheter. Nej, alla ANCs jävla pengar som Palme och hans osselakejer pumpar in i ANC under hela jävla 80- och 90-talet, de sitter idag var någonstans? Ja, inte i bokhyllan på Junibacken när mobbet fyller. Nej, de sitter på bankkonton i Schweiz. Om detta ska ni berätta.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Vi har Musse i chatten här. Har Hasse någon rolig snutanekdot om polishund/hundförare från HF från Peking? Det är bra stad.
Ja, men det tar vi på torsdag.
Precis, vi kör både kvoterade kvarten och snutanekdoten
på torsdag.
Och vad
var det för signatur, sa du?
HF från Peking.
Nej. Det där är Eskil Erlandsson som vill höra era hundhistorier.
Men då blir det dags för det här, hörni. Det är ju måndag.
Tjena alla monsterdiggare.
Nu blir det läskiga monster i Hasses monstermåndag.
Vill du ge en kort bakgrund vad det här är för programpunkt, Hasse?
Men det är ju måndag och då, jag är ju gammal monsterdiggare, älskar monsterfilmer, så jag presenterar en monsterfilm med monster som jag diggar.
Det hade verkligen kunnat vara du som gjorde den där monsterdiggar-rösten.
Ja, men det är skönt.
Jag jobbar som pressekreterare åt sossarna. Vem finansierar det här monstermåndag?
Det kan jag tyvärr inte säga.
Var kommer de här åsikterna ifrån? Det här är ju populism.
Det är privatpersoner som swishar.
Hatpropaganda.
Ja, så är det. Men nu tänkte jag att vi gör det på ett lite speciellt sätt idag. Vi tar in live-publiken också, och jag ger tre stycken, man kan få 3 poäng, 2 poäng eller 1 poäng då, om man kan svara rätt på det här.
Kan du börja med att svara på om vi pratar maskerad den här gången också?
Nej, det är inte maskerad.
Nej, okej.
Okay.
Är det lite grann som vi är femman, att vi sitter i olika burar och man kan koppla bort buren med mig och Linnea så fort ni inte tycker att vi säger något?
Ja, så är det absolut.
Ja, då kör vi i femman.
Vi börjar med den första ledtråden är så här. I den här filmen möter vi Götun. Ska vi se om det är någon...
Det är som något fornnordiskt.
Bra. Ja. Det är fornnordisk mytologi, Götun. Okej, okay. Ingen i live-chatten som skriver. Vi går in då på 2-poängsnivån. I filmen befinner vi oss på Kungsleden i Sverige.
Vänta, Kungsleden, fornnordisk mytologi. Är det här historien om Vera Oridsson som liten flicka?
Svaret är nej. Korpen flyger får vi in. Det är ju en isländsk film. Tunker kniver. Då ska vi se.
Är det den där om, är det kurden flyger nu om kurdiska räven?
Nej. Men det är en brittisk film från 2018.
Brittisk film från 2018.
Nej. Thor.
Nej. Vi kör en liten... Vi kör en lite...
Är det best of Puma Swede? Frågar man. Nej, det är fel. Vi kan ta lite på trailern här.
Rob would have loved this place. He's a good man. The best of us.
You know what they have walking trails in England? Pubs.
Come on, man. Where's your soul?
Nu kan Jonas.
It's twisted.
All right, yep.
Easy.
Look, we go southwest through here. We cut the journey in half.
Or through the forest?
Yeah, why not?
I should have gone to Vegas.
Oh, you'd have found something to fall over in Vegas too, mate.
Är det John Landis mästerverk An American Werewolf in London?
Nej, det är det inte heller. Den är mycket äldre, den är från 82. Den här är från 2018 och den här filmen heter The Ritual och finns på Netflix. Och är en riktigt bra rulle. Och Davo, jag vet att du har sett den.
Ja, den är så jävla bra, alltså. Se den.
Ja.
Alltså, det är ju bra med skådespeleriet också. Jag tycker deras... vad ska man säga, dynamik
det, det handlar, jag tror att många kommer känna igen det. Det är grabbar som har kommit lite medelåldern, träffas igen, du vet, kamratskapen är inte riktigt vad den var när man var 18-19 när alla var singlar och tjoho och tjohej.
Säg inte att de bildar en podd som heter Inaktuellt.
Nej. De kommer, vad ska vi göra? Ska vi dra till Vegas? Ska vi dra till Ibiza? Nej, jag vill inte dricka, och min fru, och det är så här olika grejer. Så en händelse som händer precis i början på filmen, de drar och går Kungsleden i Sverige. Och där händer det lite grejer. Folk dör undan. Det slutar med att det är fornnordisk mytologi med i bilden. Götun, som då är jätte, kommer in i bilden. Och ett jävligt coolt monster, måste jag säga. Riktigt coolt monster.
Vet du, jag tror att det här är ett jättebra tips för killar. För då, jag tror att man kan också lura sin... På titeln, The Ritual, så kan man ju lura sin tjej att det är en skräckfilm.
Uh-huh.
Och tjejer älskar ju skräckfilmer, killar hatar skräckfilmer, det vet jag. Ni vet att tjejer blir kåta av skräckfilmer, va?
Är det eller? Sant?
Ja.
Varför då?
Jag visste inte ens att tjejer...
Det tror jag har fått ligga i.
Ja, jag visste inte ens att tjejer kunde bli kåta.
Så man kan ju... Man kan liksom lura sin tjej att det här är en skräckfilm så att de också vill se den. Och sen, sen börjar man ju se den och inser att det är en monsterfilm. Men då är de redan
fast. Men det är ju skräckfilm.
Det där är falskare än sossarnas partisekreterare i DN-intervjuer.
Ja, men det är tips.
Okay. Men det är en asskön stämning i filmen också när de går i de här svenska skogarna. Det är någonting, den bygger en väldigt bra stämning i den här filmen.
Är det riktiga svenska skogar alltså, så att de är kompletta med stora EU-migrantläger uppförda av pressändningar och pallar?
Jag satt och tänkte på det. Är det filmat i Sverige eller inte filmat i Sverige? Men en stor rekommendation. Och tack till alla som tipsar. Jag får in många tips nu Monstermåndag på sociala medier från folk. Och det tackar jag för.
Har det kommit en film som du inte har sett än?
Nej.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
På tal om monster här, vad var värst i helgen egentligen? Godzilla Perssons låt eller mordet på Navalny? Alltså, om vi får jämföra här, vad är värst?
Mordet på Navalny hade man väl redan sörjt för typ 10 år sedan. Han var väl uträknad sedan länge.
Ja, och det märkliga är, varför åker han tillbaks till Ryssland för att...
Det var otroligt.
Han satt ju i exil i Tyskland och så blev han hembjuden på någon jävla teparty. Mm. Och han tänkte, det kan ju fan inte bli värre än Gunilla Perssons mellobidrag. Så han åker dit, hamnar i ett fångläger bortom Uralbergen. Och sen dör han då. Och dödsorsaken var plötslig död, säger ryska myndigheter. Sen säger ryska advokater som fortfarande vågar säga någonting, de som inte har gått i exil, de säger plötslig död är för fan ingen dödsorsak.
Nej.
Nu vill vi ha kroppen. Det finns ingen kropp. Hans mors.
Jo, de har hittat kroppen nu.
Nu har de gjort det, ja. Och då är den blåslagen.
Ja, men de tror att det är från kompressioner. Att den är blåslagen. Alltså att de har försökt rädda livet på honom.
Ja, för jag trodde att först att det var ett gammalt foto, ett skolfoto på Edvard Blom, men det ser ju ännu jävligare ut. Alltså.
Ja. Men jag tror, hade inte han en hungerstrejk också? Han hade varit dålig länge. Och så hade han suttit i hungerstrejk och sånt där. Det hade kommit nyheter om att han var dålig från... Ja, så det, alltså, jag tror egentligen inte, alltså det är ju ryssen som har dödat honom såklart, men jag tror att han har hjälpt till lite själv också. Han hade ju någon sån form av martyrbild över sig själv, tror jag. Jag tror att han är jävligt nöjd med att vara död, om han hade kunnat vara nöjd med att vara död.
Det var ju som att åka tillbaks mot sin egen död när han åkte tillbaks. Men
ja, han var ju självmordsbenägen på något sätt, den där killen.
Någon sa det att ryssar har av hävd alltid följt en enda ledare, så en motståndskamp måste ledas av en person, vare sig det är då Rasputin med 50 cm lång jävla...
Men det var väl ingen som tyckte om Navalny?
Nej, men sluta nu.
Ja, men det var väl inte det?
Nej, okej.
Okay. Han hade väl flörtat med både liksom vänster ut och höger ut i alla liksom extremer.
Kanske. Jag har dålig koll. Jag har dålig koll.
Koppla bort mig från hennes VFM-anbud. Jag kan bara säga, Navalny hade...
Han hade i princip stått och hejlat på demonstrationer.
Han hade lyckats med konststycket att ena olika grupperingar i Ryssland som är då anti-Putin och anti-korruption. Läs boken Putins värsta fiende av Kalle Knivel, en finsk journalist som har grävt i det här. Och varför han åker tillbaka till Ryssland, det är ju faktiskt därför att ryssar, den ryska vanliga medborgaren som skulle kunna starta en revolution, åtminstone starta motståndsmakt mot Putin, hävdar ju att alla som lämnar Ryssland, de är förrädare, landsförrädare och har någonting att dölja. Så han var tvungen att åka tillbaka för att verka i Ryssland, annars är kampen fullständigt meningslös. Och det sista han säger, han är ju filmad för fan två.
Han hade
ingen
med sig i kampen.
Han hade massor med sig i kampen. Och dessutom så, de sista bilderna på honom, då står han och flinar in i en sån här cell i det här jävla...
Det var ju dagen innan han kom.
Dagen innan står han och flinar. Och då säger de också att det enda han säger, ge inte upp. Never give up. Både på amerikanska och på ryska. Never give up. Kampen måste få fortsätta. Men oppositionen är för fan raderad.
Ja, men det finns ju ingen.
Alltså hur länge har Putin blivit nämnd som diktator egentligen? Jag såg det i Aftonbladet bara för några dagar sedan, efter det här med Navalny.
Om en månad är det presidentval i Ryssland, då kommer det här med diktator att upphöra som benämning i SVT/SR. För då kommer han kallas för någonting annat. För då är det ju presidentvalskampanj. Enligt dem i Ryssland, vilket det absolut inte är. Du får ju inte ställa upp som motkandidat.
Men vadå, han är bra på att vinna val. Som Mugabe alltså, han...
Eller Hamas.
Eller Magdalena Andersson. Tills förra året.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Vi tar en sista politisk fråga här. Baudin då, är ett sänk eller sopkvast för Socialdemokraterna? Vem är Baudin? Jag är lite inte på det så här alltså.
Tobias Baudin, han kom norrifrån, han kom från den djupa skogen, han tog vem som helst med knogarna. Han fick väl en femma på Gävlegatan via sitt fackförbund. Nu är han partisekreterare och allmän sopkvast åt Socialdemokraterna. De skickar fram honom för att han har liksom inte någon
böden.
Ja, ungefär. Alltså, han är väl den som skär av repet på galgen på folk.
Faktum är att Gunnar Strömmer hade samma roll i Moderaterna innan han var justitieminister.
Men han var ju ute i Baudin då. Det var ju också efter den här Henrik Jönsson-grejen. Och så sa han väl någonting. Men det här hade ju väl folk... Alltså alla normalbegåvade hade väl fattat att Magdalena inte syftade på att Henrik Jönsson hade någon rysk på. Det var väl det han syftade på.
Alla normalbegåvade.
Alla normalbegåvade. Där har man ju spelat lite på.
Hör ni era dumma jävlar?
Ja. Alla dumma huvudet tills valkampanjen drar igång.
Och då hade ju Ygeman liksom gått ut och bara skrivit sig, tänk på det alla normalbegåvade eller något sånt där. Ja. Och då hade ju folk lagt ut Ygemans betyg.
Ja, jag vet.
Det roligaste med Ygeman, jag har en kompis som gick i plugg med honom söderförort. Han åkte ju, Ygeman sålde ju så här VHS-filmer, alltså fulkopierade VHS-filmer på gymnasiet, åkte runt och sålde till folk.
Ja, det gjorde han ifrån också.
Ja, du ser. Det är väl en grej som alla politiker...
Svenskt entreprenörskap, för att återknyta till Daniel Ek som är vd och grundare av Spotify. Han satt ju faktiskt på ökända ungdomsgården Oasen i Rågsved. Där hade han tillgång till en dator som gjorde att han kunde börja intressera sig för sånt här med nättjänster och IT och allt vad det är för fan. Det är roligt. Baudin skulle ju gå ut och försvara... vad Magdalena Andersson egentligen hade sagt. Och då sa han, det är väl en ganska relevant fråga. Var får den här Henrik Jönsson alla pengar ifrån?
Mm. Den här.
Så
här.
Magdalena Andersson, Baudin och Peter Hultqvist. Ingen av dem har ju sett någonting av Henrik Jönsson.
Säger de,
men de vet ju såklart att han utför hatpropaganda mot socialdemokratin. Det är fan en vanlig demokratisk jävla röst i ett kritiskt samtal. Och sen säger väl Baudin någonting med, ja men vad får han tag i sin, vad får han sin stora tv-publik och sina kostsamma studio ifrån. Kostsam studio. Kajamen sitter i stort sett på ett utedass och sänder sina politiska reflektioner.
Kör blev... lite green screen och sådär. Man ja, kan exakt. Göra mycket grejer.
Och sen blev han väl inbjuden till det här med Daniel Suonen fick ju en lucka i tv-tablån för SVT.
Det var ju för att Alice Teodorescu och Måwe fick rök där.
Just det, för de kunde inte ha partipolitiskt bundna personer i SVT som programledare. Men Daniel Suonen, han är för fan mer bunden till socialdemokratin för fan än vad jag är bunden uppe på korset hos Dicke Berta på den där BDSM-klubben.
Han sitter på någon sån här tankesmedja.
Jo, men för fan, vem betalar det? Vem finansierar det, tror
jaha,
du?
Ja, nu undrar du vad det finansierar. Men det intressanta var ju där också att de hade hört av Aftonbladet tog ju bort det här som när pressekreteraren, det var ju också jävligt illa.
Ja, du ja. Tänker att pressekreteraren...
Det var en sak vi var tvungna att snacka med Socialdemokraternas stab kring. Och så tog de bort det här med det de hade... Just att de hade sagt att det var hon som tog upp...
Precis. Pressekreteraren hade sagt att det var DN som själva hade tagit upp Henrik Jönssons namn.
Det var en lögn.
Det var en lögn. Mm. Det finns inspelat. Det visste nog pressekreteraren att det fanns inspelat. Men hon fick panik så hon sa det. Hon ljög rakt ut. Och... då publicerade Aftonbladet det och sen så ringde pressekreteraren upp eftersom hon visste att hon ljög och bara, nej fan, det här kan ni inte ha med, alltså ni får inte ha det här.
Så plockade de bort det?
Då plockade de bort det, ja.
Sen kom det fram att det fanns på band och var tvungen att trycka in det
igen. Ja, det är exakt.
Det är ganska så allvarligt.
Det där
alltså.
Är allvarligt. Mm-hmm. Kommer hon påverkas den här? Vad säger du, Linnea?
Nej, sossarna sparkar aldrig någon om det inte kommer fram att de har både varit med i en Hamas-konferens och försökt påverka Migrationsverket i ett beslut.
Men att man har ljugit för journalister, det påverkar
nej,
ingenting.
Nej, men vadå? Det gör ju pressekreterare hela tiden. Det här är, hon blir bara påkommen. Den här. Men jag kan lova att till kvoterad kvart så håller jag på att sätta ihop en bästa pressekreterare fuck-ups-lista.
Bra.
Så det lovar jag att
det
blir
lista. Underbart.
Den här blir etta kan jag säga.
Vi ska ha en kvoterad kvart innan dess. Vi ska ju på AV för fan.
Ja,
får jag bara säga en sak? Du sa förra veckan, Linda, rent principiellt så sa du att...
Ja, titta. Har du fixat den där?
Nej, jag hoppar den här. Ja, jag gjorde fel, Jonas.
Härskarteknikknappen, den vill jag ha.
Ja, jag ska fixa den.
Ja, tack.
Linnea, du sa ju förra veckan att socialdemokrater...
Snart börjar han kalla mig för Trinne. Mm. Men jag är inte tjock, så snälla gör inte det.
Det är inte Trinne heller, hon är död. Får jag ingen lampa på det där?
Då? Jo, okej. Okay.
Nej. Nej men grejen är, nej men hon tältar på Utöja, det var skitjobbigt den sommaren. Så här var det också, du sa ju att Socialdemokraterna aldrig kastar sina medarbetare under bussen, vilket någonting, men jag tycker också att det kan man faktiskt hedra dem för, att de inte gör det. Mm. Här åker ju Hamas ut som de säger, ja det är den första politiska vilden, förlåt mig, den första politiska urinvånaren som sossarna haft. Men faktum är, hade inte de på 90-talet några som drog sig ur och kallades någonting för socialistiska partiet? Socialdemokraterna har visst haft politiska vildar, även om de har en stenhård partipiska ända sedan kulsprutelden föll i Ådalen 1931.
Så alla verkar inte sätta partiet först nu längre?
Nej, exakt.
Lite
de verkar fan inte ens sätta väljarna först. Nu körde väl SSU i en SD-politik, eller hur?
Ja, alltså Socialdemokraterna är väl, de har väl sagt högt, att, framförallt inför EU-valet, att Sverigedemokraterna är där de ska plocka väljare.
Jan Emanuel till exempel, han sa ju att SD har ingen egen politik. De sköter gammal socialdemokratisk politik med retorik om folkhemmet och att alla ska göra sin plikt före man kräver sin rätt, bla bla bla. Och då undrar jag, vem finansierar Jan Emanuel och den här typen av
människor? Det är Socialdemokraterna.
Som åker runt i en kostsam Lamborghini. Det är välfärden som han har parasiterat på genom att öppna massa jävla hem för hopplösa skitungar och fakturera 6000 spänn per dygn.
Jan Emanuel fick också gå i Expressen TV och lämna över rosor till Henrik Jönsson, bad om ursäkt för sitt parti och sin partiledare.
Men partiets vägnar så att säga.
Och partiets vägnar. Oh, ja, ja.
Herregud, jag skulle önska jag fick en köttros.
Det blir mycket sosseklipp idag i dagens live.
Ja, faktiskt. Ja, jag får bara ta och backa på den jag sa. Jag refererade till den gamla frågesporten i TV, Vi är femman. Den heter inte det längre. Nu är Mark Levengood programledare och nu kallas den för Vi i tvåan.
Vi har Jan Emanuel i chatten.
Nej,
här. Kasta inte skit, skriver han.
Nej, det gör vi inte.
Nu lugnar vi ner oss
han
här.
Han var ju så förlåt.
Ja, ja, bra där. Vi har också en sista fråga här.
Jan Emanuel vill jag se köra en duett med Gunilla Persson i Mellofinalen under rubriken Sista chansen.
Frågar också. På måndag är årsdagen för freden i Roskilde 1658. Det har du koll på, Jonas. Men hur ska Linnea Bali fira det egentligen?
Ja.
Ja, vi får väl se. Samarbeten på det, Jonas. Jag ställer mot väggen nu, även fast du kanske inte har några.
Freden i Roskilde 1658. Nu med french fries i ett eget mål.
Är Roskilde svenskt?
Nej, men fan, nu
får
jag... Nej, skitsamma. Vi går in på lite Jesse Collins.
Jag hade ju en här, för fan.
Ja, okay, vi kör igen.
Satans järnvägar, SJ. Vi håller tidtabellerna sämre än Ukraina.
Det är danskt, Roskilde, va?
Podden Inaktuellt presenteras av Svensk Näringsliv. Gör som Henrik Jönsson och tusentals andra. Kom och jobba för oss.
Var det svenskt 1658?
Alltså, stäng av musiken.
Okay, ja.
Sverige och Danmark befinner sig i krig. Och freden sluts 1658. Det är då Danmark blir en självständig stat, men Sverige får behålla Schleswig-Holstein och Gottorp.
Men inte Roskilde.
Roskilde ligger i det som då blev Danmark, det som vi idag kallar konungariket Danmark. Danmark har sedan anspråk på Norge, och Norge och Danmark bildar en union som krigar mot Sverige. Nu glömde jag en sak, en jätteviktig sak. Förpommen är också svensk fram till 1658, freden och har vi någon kvar i chatten? Alla lämnat chatten.
Ja,
det var inte jag som började, det var fan Eskil Erlansson som låg med en labrador.
Jag tänker att vi ska gå ut på lite Jesse Colin Young, en riktig härlig herre som har hållit igång ända sedan 60-talet med sin grupp Youngbloods. Har du hört det, Jonas?
Underbart. Dava, när ska du göra debut som ståuppkomiker? Därför att, vet du vad, jag har ett vittne som igår satt på Big Ben på Södermalm och såg dig tillsammans med våran kompis Erik som för första gången gick upp på en ståuppscen. Mm. Och man hörde kraftiga burop från Hasse Brontén bak i salongen som skrek: ska ni ta jobben från oss äldre, va? När går du upp på en ståuppscen, Dava?
Jesse Colin Young, alltså. Tack så mycket för en live måndag. Härligt!
But I don't believe it's a sin. Oh. I got 100-foot pine trees. Just love to dance in the wind. And a yard full of bushes that turn into pies in July. Between blue jays and hoot owls, I got a 24-hour singing sky. Now when I built my house, I cut 6 trees to clear out the land. But there's 30 or more left, and you know that they're gonna stand. It's a squirrel sanctuary. They think this woods is their home. And as long as I'm here, I'll make sure people leave us all alone.
En del av